stycket 668, sidan 624. Vi har här genom kretsloppsprincipen fått se inte bara detta att gudomen tänker allting till godo, skapar välsignelse och ljus genom invaliditet, men också att jordens ödesvåg nu med stor snabbhet orubbligt leder inte till en ny invaliditet utan till domedagens dom, leder till en form av tillvaro där Guds vilja blir jordjagets medvetande och vilja. Jordklotsväsendet, vår närmaste makroindivid, blir ett med Fadern. Och genom detta väsens organism, som är vår himmel och jord, ser vi här Guds andes ljusflöde stråla oss till mötes. Och med det intellektuella solljuset i vårt väsen skall den eviga freden bli ett faktum över jordens kontinenter, zoner och sfärer. Symbol nummer 11. Livsmysteriets lösning. Sidan 625. Stycket 669. Liksom vi i symbol nummer 10 har stadfäst kretsloppsprincipen, ska vi nu i symbol nummer 11 för forskaren stadfästa livsmysteriets 12 grundfacit, vilka tillsammans utgör ingenting mindre än själva livsmysteriets orubbliga lösning. Som framgår av stycket 558 i Livets bok framträder dessa grundfacit som levande fakta när den utvecklade forskaren mediterar över sig själv. Och vi ska nu med stöd av symbolen inpränta denna livsgåtans alltomfattande lösning i våra hjärnor och därifrån i våra hjärtan och i vårt medvetande. Ty med förståelsen av symbolens språk kan forskaren aldrig mera vara samma väsen som före förståelsen. Ja, till och med ifall förståelsen endast är teoretisk har han här likväl mottagit något av det faderns och sonens och den heliga andes dop som skulle göra alla människor till världsåterlösarens lärjungar, vilket vill säga gudomens lärjungar i humanitets- eller kärleksvetenskap. Dop är ju i sin djupaste analys detsamma som invigning, som återigen är detsamma som upplysning. Och denna invigning eller upplysning förekommer aldrig i någon fullkomligare form än i livets direkta språk. Och det är detta språk som vi här i form av symbol nummer 11 ska göra till föremål för den utvecklade forskarens meditation. Stycke 670, sidan 625. Livsmysteriets lösning är inte någonting som är placerat här eller där. Den utgör inte någon lokalitet i rummet, tiden eller evigheten. Vi kan därför aldrig nå den genom att gå till fots eller färdas med järnväg, båt eller flygmaskin, om vi så reser tusen och åter tusen mil. Ja, vi kan inte komma den ett tuppfjät närmare än som vi på okult väg lämnar den fysiska kroppen och i en andekropp färdas ljusår efter ljusår genom oändliga rymder. Svaret på den stora frågan, vad är sanning, ska i så fall ständigt förbli ett mysterium för vårt medvetande. Svaret på denna fråga är nämligen inte ett mått eller viktfacit. Det är inte en fråga om avstånd, rum eller tid, sidan 626. Världsaltet är nämligen på en gång en manifestation av oändlighet och begränsning. Vi kan därför aldrig få se en begränsning som inte i sig själv rymmer oändligheten, liksom vi heller aldrig kan få se en oändlighet som inte kamouflerad begränsning. Det är ett sådant kamouflage av oändlighet och begränsning vi kallar manifestation. Lösningen på frågan, vad är sanning, kan alltså inte täckas av något mått för rymdförhållande, volym, avstånd eller tid, och kan därför aldrig någonsin bli funnen i kraft av enbart materiell forskning, eftersom en sådan forsknings alla resultat endast kan vara mått och viktfacit. Sådana facit ger bara ett begrepp om begränsningar och lämnar sålunda alltid kvar ett utanför. Detta utanför förblir ständigt ett mysterium. Att ett väsen till exempel väger 75 kilo, mäter 180 cm i längd, är 30 år gammalt, har ljust hår och blå ögon och så vidare. Ja, alla upplysningar av detta slag som man kan tänka sitta inne med ger ju ingen som helst förklaring på ifrågavarande väsens verkliga eller absoluta identitet. Dessa facit är uttryck för vissa skapande företeelser och sålunda endast uttryck för vissa begränsningar och därför ingenting annat än ett slags mått eller viktfacit. Men när det alltså är uttryck för begränsningar kan det i verkligheten uttryckas genom tal. Upplysningar eller facit som kan uttryckas genom tal kan aldrig i något enda fall ge en företeelses sista eller absoluta definitiva analys. Det kan endast uttrycka en verkans natur. Men en verkan kan ju inte existera annat än i kraft av en förut existerande orsak. Men om denna orsak också uttryckes genom ett talfacit avslöjar detta bara att man även här endast kommit till en grad av verkningar och alltjämt är lika fjärran från den absoluta orsaken. Denna kommer ständigt att förbli ett utanför och därmed vara ett olöst mysterium. Stycke 671, sidan 626. Då alla den materiella vetenskapens facit eller resultat ständigt måste uttryckas genom tal, kan denna vetenskap i sig själv endast vara identisk med en samling eller anhopning av kunskaper om grader av verkningar. Men dessa verkningars absoluta orsak är ett mysterium för varje forskare som är enbart materialistiskt inställd. Ja, han kanske till och med förnekar en sådan orsaks existens och proklamerar därmed i själva verket att varje sak skapar sig själv. Han katalogiserar och betecknar visserligen alla sina forskningsresultat som orsaker, men då även dessa visar sig vara verkningar till vilka han måste finna nya orsaker, vilka lika så avslöjar sig som verkningar, så har han inte kommit längre för det. Hans vetenskap utgör enbart kunskapen om en ocean av verkningar, till vilka han aldrig kan finna orsaken, då de orsaker som är tillgängliga för hans fysiska förnimmelseförmåga alltid avslöjar sig som identiska med nya verkningar. Och hans talvetenskap kommer alltså ständigt att vara identisk med en proklamation av livlösa verkningar. Sidan 627. Ja, till och med när det gäller hans egen och medväsendernas identitet namnger han orsaker som i sig själva är lika livlösa verkningar. Konsekvenserna härav blir att hela universum i realiteten är en omätligt stor mental öken, en livlös sfär, ett alltomfattande dödens rike. Han betecknar visserligen sig själv och medväsendena som levande väsen, men så länge han endast föreställer sig själv och dessa medväsen som timliga verkningar av timliga orsaker, blir hans vetande och framträdande i själva verket en indirekt proklamation av döden istället för livet. Inte ett under därför att livet eller tillvaron ständigt framträder som ett mysterium för människan, så länge hon ännu befinner sig i denna tankesfär. En föreställning som så absolut strider mot alla tydliga fakta kan aldrig bli total eller allenarådande. Det är ett levande väsen som endast kan existera genom tänkande och skapande, det vill säga genom att utlösa rörelse, varigenom tillvaron blir en ocean av rörelser, där detta väsen måste leva, röra sig och vara, kan inte i längden bli kvar i föreställningen om rörelsen såsom ett uttryck för döden. I synnerhet inte då väsendet som orsak till sitt eget framträdande ständigt måste förnimma sitt eget jags tänkande och vilja. Dag ut och dag in, år efter år, blir det ovillkorligen vittne till att dess eget jags viljande och kunnande är djupaste orsaken till utformningen av dess eget skapande av rörelse och manifestation. Det är denna utformning av rörelsen eller skapelsen som utgör livet. Men då denna utformning endast kan existera som ett resultat av ett jags viljande och kunnande, kan överhuvudtaget ingen existens eller utformning av rörelse förekomma utan att avslöja ett sådant jags närvaro i varje skapelses eller rörelses utformning. Det är alltså detta jag som blir tingens verkliga orsak. Men denna orsak kan inte betecknas med talfacit. Detta jag är inte något timligt. Det är inte identiskt med verkningar av en föregående orsak. Det kan sålunda inte vara skapat. Det kan endast betecknas som något som är. Genom dess viljande och kunnande frambringas alltså rörelsens utformning, eller det som vi kallar skapelse. Men därvid kommer något in i skapelsen eller rörelserna som är för mer än mått och viktfacit. Det kommer in något som gör dem till uttryck för ett bestämt viljande och kunnande. Men rörelse och skapelse som är uttryck för viljande och kunnande kan ju endast ha till orsak något som kan vilja och kunna. En sådan orsak kan inte vara blott och bara timliga verkningar, till dess jag kan som bekant omöjligt tänka och är därmed förhindrade från både att vilja och att kunna. En verkan är rörelse, men rörelse kan inte tänka. Den kan därför varken önska, handla eller uppleva. Men när vi icke desto mindre finner att alla rörelser i naturen visar sig vara uttryck för vilja, eftersom det uttrycker logisk eller ändamålsenlig skapelse. Det rör sig ju här inte bara om de mänskliga organismerna eller djurens kroppar. Vi finner också logik i växt- och mineralskapelsen. Är det givet att tingens eller rörelsernas orsaker inte kan vara enbart andra rörelser, utan måste vara något som är rörelserna överlägset, något som kan tänka och uppleva och utifrån detta vilja och kunna. Vi är på sidan 628. Detta något är tingens upphov. Det är själva det levande i tillvaron. Detta levande är tingens absoluta första orsak. Och det är denna orsak som utgör vårt eget själv och som vi uttrycker med begreppet jag. Och det är sålunda detta jag som vi har att tacka för vårt framträdande som levande väsen. Stycke 672, sidan 628. Med denna orsak, representerad i våra analyser av livet, blir dessa analyser fullkomliga eller hundraprocentigt omslutande en helhet. Och med denna orsak synliggjord i det levande väsendets analys har vi kommit till en orsak som skiljer sig från alla andra, därigenom att den inte kan upplösas eller identifieras såsom varande verkningar av en ny orsak. Vi har med andra ord kommit till ett något som är rörelsens regulator. Att en sådan regulator finns kan vi inte förneka, i det att alla rörelser som nämnt visar sig vara led i en logisk eller ändamålsenlig skapelse. Denna logik är alltså något som ligger över rörelserna. Men då vi från vårt eget liv känner till som ett faktum att logik inte kan existera som en självständig egenskap, utan endast uppträder som en förmåga hos ett något inom oss själva, vilket upplever rörelserna och önskar gripa in i dessa, så måste detta upplevande och önskande eller begärande något finnas till före logiken. Och då detta något upplever eller erfar rörelserna och återger uttryck för dessa erfarenheter i form av ett logiskt ingripande i rörelserna, blir det alltså här till faktum att detta något är den sista och djupaste orsaken till allting i hela det levande väsendets manifestation, existens eller framträdande. Att det verkligen är på detta sätt kan läsaren här lätt överbevisa sig själv om genom att iaktta sin egen läsning av dessa rader. Blir det inte just därigenom ett faktum att det i honom finns ett sådant ovanförliggande något som önskar läsa raderna? Är det inte likaledes ett faktum att själva läsningen åter är detsamma som skapandet av rörelse, i varje fall inne i hans tankevärld? Och blir det inte även ett faktum att han själv reglerar denna rörelse? Han bestämmer hur länge denna läsning ska vara. Att det är ett faktum att han i och med denna läsningsverkställande kommer att uppleva att läsningen skapar intryck i hans medvetande, alltså en ny rörelse. Detta kan heller inte förnekas. Han skapar rörelse och upplever rörelse. Dessa intryck kan skapa sympati eller antipati i hans medvetande och kommer därigenom att medverka vid hans framtida opererande med eller utlösning av rörelse. Sidan 629. Men vem är denna han som önskar läsa och därigenom tar emot intryck och sedan använder dessa i sin framtida viljeutlösning, sympatiskt eller antipatiskt inriktad? Hela manifestationen försiggår ju genom en kombination av organ, vilket vill säga redskap. Kan det vara dessa redskap som är identiska med det läsande eller upplevande något? Kan ett redskap vara självständigt? Kan en yxa själv fälla ett träd? Finns det någonting hos den synliga delen av läsaren som inte utgör redskap? Är inte hjärnan, nerverna, blodet, muskulaturen, körtlarna, lungorna, hjärtat och levern etc. identiska med organ och sålunda var för sig redskap? Men då den synliga delen av väsendet utgör redskap kan ingen av dessa synliga företeelser i verkligheten vara denna han eller detta något som begagnar sig av redskapen och därigenom upplever läsningens innehåll. Om man trots detta påstår att dessa redskap tillsammans utgör denna han och att man därmed har funnit hela lösningen, vill detta alltså säga detsamma som att man påstår att yxan själv kan fälla trädet. Det är lika lite ögonen som ser som det är yxan som fäller trädet. Ögonen, såväl som hjärnan, är redskap med vilka något kan läsa och förstå. Detta något är visserligen i sig självt ett intet utan sådana medvetenhetsredskap, men redskapen skulle vara lika hjälplösa och omöjliga utan detta något. Är det inte detta vi bevittnar när vi betraktar ett lik? Det har ju alla redskapen, ögon, hjärna och så vidare, i behåll. Varför framträder det då som ett lik? Är det inte just det medan det inte längre tas i bruk av det något som förut upplevde genom ifrågavarande organisms samtliga organ? Att detta något är osynligt är självklart. I motsatt fall måste det ha varit skapat eller frambragt. Och det är just detta som det absolut inte kan vara. Ty om det vore skapat måste det ju vara identiskt med verkningar som återigen är rörelse. Och vi måste då falla offer för dårskapen att betrakta vårt eget själv eller jag som identiskt med denna rörelse eller dessa verkningar. Med andra ord, slutsatsen här då måste bli att vi betraktar oss själva som döda företeelser, vilket vore detsamma som en indirekt proklamation att vi inte alls existerade. Och vi skulle då befinna oss på precis samma mentala våglängd som den nutida materialistiskt inställde forskare som frånkänner det oskapade och därför eviga självet eller jaget existens. Denne befinner sig i den högst egendomliga situationen att han gör någonting till ett levande faktum genom att förneka dess existens. Förnekandet avslöjar nämligen viljeutlösning. Viljeutlösningen avslöjar en synpunkt. Synpunkten avslöjar ett tänkande. Och tänkandet kan väl inte frånkänna sin egenskap som livets eget förnämsta bevis för sin existens. Ju mera förnekaren ropar ut sitt förnekande, desto mera bekräftar han sin identitet som levande väsen, eller sitt jags suveränitet som livets evigt existerande första orsak. Sidan 630. Det är självklart att han i lika hög grad kunde bevisa sitt eviga jags identitet genom att istället ropa ut ett bejakande av dess existens. Men detta verkar inte så kuriöst. Om det är ett bejakande eller ett förnekande som det levande väsendet manifesterar är nämligen i detta fall helt oväsentligt. Båda manifestationerna är lika stora bevis för viljeutlösning, synpunkter och tänkande och blir därför båda lika påtagliga som det eviga någots eller jagets orubbliga kännetecken hos det levande väsendet. Stycke 673 på sidan 630. Det är sådana kännetecken på jagets existens bakom alla energiutlösningar som blir helt andra facit än mått- och viktfacit. Det är dessa andra facit vi här i livets bok kallar för livsyttringar. Och vi är här framme vid den sista och definitiva analysen av energikombinationer eller rörelsearter. Medan ett mått- eller viktfacit endast är uttryck för en talsumma och därmed endast för något livlöst, så avslöjar alla livsyttringsfacit en eller annan form av planmässighet eller ändamålsenlighet och därmed vilja- och tankefunktion, varigenom livet blir till faktum. Då alla olika former av energiutlösning och beroende av storlek för den utvecklade forskaren visar sig kunna existera endast som identiska med sådana livsyttringar eller åtminstone utgöra ett eller annat led i en större planmässighet eller ändamålsenlig skapelse, blir alla slag av energi som överhuvud kommer eller kan komma i beröring med orubbliga kännetecken på liv. Detta gäller såväl om naturkrafterna som om de allmänt kända levande väsendena. Det gäller det lilla, nästan osynliga dammkornet som till synes slumpartat lägger sig på våra möbler. Det gäller vinterns köld och sommarens värme, havets bränningar, stormens dån, åskans mullrande, solens sken och så vidare. Alla dessa företeelser utgör livsyttringar. Naturkrafterna har genom tiderna fullföljt en planmässighet eller logiska skapelse som idag avslöjar sig genom de levande väsendernas existens. Dessa krafter har förvandlats från osynliga andliga energier, strålar och vågor till eldstadiet och därifrån vidare till avkylningsstadiet där vi finner den nuvarande mångfalden av väldiga, fullkomliga och ändamålsenliga organismer. Ej blott i kött och blod utan även i järn och stål. När det sålunda har blivit till faktum att naturkrafterna i det långa loppet har uppenbarat en sådan förvandlingsprocess måste man erkänna dem som uttryck för logik och därmed för vilja och tankefunktion varigenom det blir till lika orubbliga livsyttringar. Men livsyttringar är ju detsamma som tillkännagivande av medvetande, vilket åter är detsamma som ett slags språk eller korrespondens. Och när naturen sålunda är ett tillkännagivande av medvetande eller ett språk, så betyder detta att det bakom naturen finns ett något eller ett jag som manifesterar sig genom naturen på samma sätt som vårt eget jag manifesterar sig genom vår organism. Naturen är med andra ord också ett levande väsen. Vi är på sidan 631, stycke 674. Intet under därför att de levande väsendena i sin djupaste natur är inställda på detta. Vi ser hur de primitiva människorna som ännu lever i tänkandets späda stadier, alla utan undantag är inställda på att naturen är uttryck för ett eller flera sådana kosmiska väsen. De ser andar i träd, stenar, berg, i sol och måne etc. De tror på en gud eller gudar. Och det skiljer sig från de kosmiskt medvetna väsendena endast därigenom att dessa inte längre tror utan ser eller upplever det som faktum att naturen just är medvetenhetsuttryck för stora organfunktioner i organismer för stora väsen. Det kosmiskt medvetna ser att vi alla befinner oss som mikroväsen i en större organism vars upphov måste förhålla sig gentemot oss som vi förhåller oss gentemot de former av mikroskopiskt liv som vår egen organism består av. Organismer kan endast existera såsom bestående av organismer. Livet representerar organismer inuti organismer och på så vis väsen inuti väsen, fortsättande i det oändliga. Och genom hela denna oändlighet, denna ocean av organismer, ser de kosmiska väsendena sammanhängande principer som avslöjar denna oändlighet som ett enda alltomfattande levande väsen. Detta väsen är, som redan flera gånger påpekats i livets bok, den enda absoluta, sanna gudomen. Vi ser sålunda att den primitiva människan och den mest intellektuella människan befinner sig på nästan samma våglängd. Bägge parter uppfattar alla energiutlösningar som livsyttringar. Det är bara på mellanstadierna mellan dessa två kategorier som man uppfattar energiutlösningarna i mått och viktfacit eller är begraven i den ändlösa orsak- och verkankedjan. Hos dessa väsen, som ju är längre fram i spiralkretsloppet än naturmänniskan, är som följd härav det från tidigare spiral nedärvda kosmiska medvetandet helt degenererat och befinner sig i sitt latenta stadium. Detta betyder att dessa mellanstadieväsen är så långt borta som möjligt från upplevelsen av gudomen, från det andliga livets traditioner. De har, så att säga, mist all dagsmedveten förnimmelse av gudomen. De har därför inte alls någon förmåga att tro. Deras viljeförande faktor är intelligensen, då det på grund av sitt kosmiska medvetandes latens endast kan uppleva fysiskt, kan det med intelligensen endast uppfatta fysiska företeelser och måste därför förneka allt i naturen som ligger över det fysiska planet, allt som inte kan fysiskt förnimmas, vägas och mätas. Och vi har här det egendomliga väsens tillstånd, då man mitt i livets manifestationer eller orubbliga tillkännagivanden, ja till och med i strid med sitt eget livs verklighet, förnekar, om än omedvetet, detta livs existens. Det mått och viktfacit man är specialist i att skaffa fram verkar inte till förmån för livet utan för döden. Det skapar den materialistiska medvetenhetsinställningen. Vi är på sidan 632, stycke 675. Att den primitiva människan tror att allt är livsyttringar av en gud eller av gudar beror på den omständigheten att hon i sitt fysiska framträdande i den nya spiralen ännu lever på ett slags se-vetande från sitt kosmiska medvetande i den förra spiralen. Att hon inte kan bli hjärnmedveten eller rent dagsmedveten i detta sitt höga se-vetande beror på hennes organisms ännu mycket bristfälliga utvecklingstillstånd. Denna organism måste först utvecklas genom hela den nya spiralens materialistiska tillstånd, måste kulminera i den dräpande principens zon innan den kan bli det riktiga, fullkomliga och tjänliga redskapet för ett kosmiskt upplevelsetillstånd av livet. Och det är ju även med hänsyn till detta nya upplevelsetillstånd som det gamla kosmiska medvetandet från förra spiralen degenererar eller är i avtagande hos den primitiva människan. Utan detta avtagande skulle hon inte kunna komma till kulmination i den dräpande principens zon, vilket hon ju skall och måste för att kunna uppfylla spiralkretsloppets lag om hunger och mättnad eller upplevelse av ljus och mörker. Hos det kosmiskt medvetna väsendet har organismen nått fram till en sådan standard att den kan utnyttjas som redskap för ett högre förnimmande. De kosmiska realiteterna bakom de fysiska illusionerna blir nu till verklighet. Och väsendet ser åter rörelse eller energiutlösning som livets förnämsta kännetecken. Det ser att allt är levande, i ett alltomfattande levande väsens manifestation eller tillkännagivande. Och det blir därefter ett med detta väsen. Stycke 676, sidan 632. Jordmänskligheten kan alltså här indelas i tre kategorier, allt efter dess andliga inställning och framträdande, nämligen det troende, det icke-troende och det vetande. Väsendernas trostillstånd utgör som nämnt rester av ett forntida andligt medvetenhetstillstånd, resten av det förlorade paradiset. Ja, det är i verkligheten själva vägen ut ur detta paradis. Väsendernas icke-trostillstånd eller materialism är den totala avstängningen från paradiset. Det är då den förlorade sonen äter tillsammans med svinen. Det är då han upprätthåller sin existens genom djuriska metoder eller den dräpande principen. Jordmänniskans vetande tillstånd är den förlorade sonens nya möte och samvaro med fadern. Sidan 633, stycke 677. Då jordmänsklighetens framträdande kulturpersoner i stor utsträckning hör till icke-trosavsnittet på utvecklingsstegen och därför mer eller mindre befinner sig i spiralens mörkerzon och sålunda är längst borta från vetandet om sin ursprungliga kosmiska härkomst och om livets natur och orsak, är det inte så märkvärdigt att denna deras absoluta härkomst samt själva livet eller tillvaron är ett mysterium för dem. Men då detta avsnitt också rymmer många väsen som har passerat mörkrets kulmination och alltså står på tröskeln till mötet med fadern, det vill säga har passerat det materialistiska förnekandet av allt andligt liv, jag rent av hungrar efter eller fodrar en verklig förklaring eller lösning av mysteriet, samtidigt som det är tillräckligt utvecklade för att kunna börja förstå denna lösning, så finner vi här det väsen för vilka våra analyser har ett särskilt intresse. Det är väsen av detta slag som vi här i livets bok betecknar som utvecklare sanningssökare. Och för sådana väsen vill vi nu övergå till att presentera symbol nummer 11, vilken just illustrerar livsmysteriets lösning. Den symboliserar alla de orubbliga kärnpunkter genom vilka tillvarons eller livets lösning blir till faktum. Stycke 678. Det som i synnerhet är en gåta för den utvecklade människan eller begynnande sanningssökaren är frågan om lidandena, mörkret, alla förekommande besvärligheter i den dagliga tillvaron, sjukdomar, olyckor, krig, arbetslöshet och alla härav följande vidrigheter samt hat, avundsjuka, olycklig kärlek, olyckliga äktenskap, övermått av rikedom och dominerande fattigdom och så vidare. Alla dessa företeelser kan nog för det ärliga och rättfärdighetstörstande väsendet te sig som en enda stor orättfärdighet. Men den utvecklade eller framskridna kulturmänniskan vill inte tro att orättfärdighet, hat och lidande i verkligheten är livets slutliga facit, samtidigt som hon inte är i stånd att med egen hjälp finna rättfärdigheten och därmed kärleken i livets egen till synes så mörka uppenbarelse. Därför framträder denna uppenbarelse för henne som ett oöverskådligt mysterium. Och hennes medvetande ropar mot himlen, vad är sanning? Det som är ett mysterium eller en gåta för en utvecklare kulturmänniskan är sålunda alla de mörka företeelserna i världen, vilka tillsammans utgör vad vi här i livets bok kallar den dräpande principen. Denna princip betecknas i livets boks symbolik med orange färg. Det är alltså denna princip som i verkligheten är brännpunkten i den stora frågan. Och det är därför som vi har använt denna färg för symbolens yttersta rand. Denna ska nämligen beteckna mörkret och lidandena. Innanför denna rand ser vi en med gul och grön färg täckt solfigur. Denna ska beteckna själva livet. Utan sol skulle det ju inte existera något av det liv som är tillgängligt för sanningssökarens förnimmelseorgan. I mitten finns också en sol. Sidan 634. Denna symboliserar sanningssökaren själv. Han befinner sig ju som en liten sol, det vill säga som ett energicentrum inne i den stora solens område. Inne i denna mindre sol ser vi en ännu mindre sol. Denna symboliserar den del av livet som pulserar inne i hans egen organism. Det är ett faktum att denna organism består av myriader av små levande väsen eller livscentra. Sanningssökaren befinner sig sålunda mitt emellan de två slagen av energiutveckling eller livsuppenbarelse. Han är vittne till en stor energiuppenbarelse över sig i form av allt det som hör in under begreppet himlakroppar, sol- och stjärnhopar, liksom han är vittne till en energiuppenbarelse under sig bestående av organ, celler, molekyler, atomer etc. i hans eget inre. Dessa två energiuppenbarelser känner han till under begreppen makrokosmos och mikrokosmos. Men samtidigt existerar han själv och hans medväsen som en mellanliggande energiuppenbarelse i detta panorama. Och vi har därför här i livets bok givet denna uppenbarelse eller energiform benämningen mellankosmos. De tre solfigurerna på symbolen ska alltså beteckna dessa tre kosmos. Varför de är täckta med gul och grön färg ska vi senare återkomma till. Stycke 679, sidan 634. Medan den nu nämnda delen av symbolen alltså betecknar livet och dess mysterium, så betecknar den på symbolen framträdande tolvuddiga stjärnan med sina särskilda figurer detta mysteriums lösning. Varje enskild figur betecknar ett av de tolv särskilda grundfacit som tillsammans bildar själva livsgåtans lösning. Att läsa dessa facit med verkligt utbyte kräver koncentration. Koncentration betyder utestängning av allt som inte rör föremålet för koncentrationen. Och vi måste därför be läsaren att helt utestänga allting som man i övrigt eventuellt sitter inne med av kunskaper om livsmysteriet, såsom teosofiska, antroposofiska, spiritistiska eller andra andliga riktningars tolkningar, emedan dessa här är helt överflödiga eller onödiga. Det finns inte något som helst bruk för dessa tolkningar i denna vår utforskning av livsmysteriets lösning. Här är det blott fråga om att vi ska vara absolut fria och obundna forskare, vilket vi omöjligt kan vara om vi i förväg behärskas av teoretiska system i vilka livsmysteriets absoluta lösning ska passa in. Vi kunde då mycket lätt komma att dölja lösningen istället för att bringa den i dagen. Om vi sitter inne med en teori om livsmysteriet som låter oss förmoda att lösningen är den eller den, och vi samtidigt är mycket lyckliga och glada över denna teori, så måste ju varje form för lösning av livsmysteriet som inte passar in i denna teori framkalla både misstänksamhet och besvikelse. Den må vara aldrig så sann och riktig. I sådana väsens undermedvetande uppstår ett slags omedvetet motstånd mot allt som kan leda till besvikelse. Och väsendena försöker då undgå sådana besvikelser genom att möta lösningens analyser med alla möjliga motförklaringar. Sidan 635. Som regel lyssnar man ogärna till sanningen när den inte är till ens egen favör. Om vi därför vill hysa förhoppning om Att finna eller uppleva livsmysteriets lösning måste vi vara så fria och obundna att vi är på det klara med att det absolut inte är ett felande led i ett speciellt favoritsystem vi söker, utan själva sanningen, helt utan hänsyn till hur nära eller fjärran från detta vårt favoritsystem den må ligga, eller hur hänsynslöst eller brutalt den må avslöja detta som ett falsarium eller på annat sätt vara direkt till vår nackdel. Vår meditation måste därför enbart inriktas på frågan vad livet självt i sitt eget rena och absoluta språk har att säga oss om sin identitet och existens. När allt kommer omkring kan vi dock aldrig någonsin få förklaringen på annat sätt än genom livets eget direkta språk. Och det är detta orubbliga språk som vi här genom vår meditation ska möta i symbolens analysrad. Stycke 680, sidan 635. Detta livets språk visar för läsaren varje dag av hans liv att han istället ansikte mot ansikte med en mängd andra företeelser. Dessa företeelsers existens, såväl som hans egen existens, har genom livets språk för länge sedan blivit till faktum för honom. Därför kan han inte rättmätigt påstå att dessa företeelser och han själv alls inte existerar. Forskaren själv, såväl som allt han är omgiven av eller förnimmer, utgör alltså icke ett intet, utan ett något. Detta är livsmysteriets första grundfacit. Detta facit betecknas i symbolen med kärnfältet nummer ett. Här ser vi alla grundenergier framträda. Denna kombination av grundenergierna ska symbolisera allt som finns till. Och det var alltså detta allt som existerar som ett något. Stycke 681, sidan 635. Vidare har livets språk också för länge sedan gjort det till ett orubbligt faktum att detta något, alltet, består av orsak och verkan. Detta visas genom kärnfält nummer två. Vi ser här liksom i en vision en figur med åtsnörningar och utvidgningar. De åtsnörda ställena ska beteckna orsaker, medan utvidgningarna ska beteckna de av orsakerna framkallade verkningarna. Figuren ska också visa att orsak blir till verkan, och denna i sin tur till orsak för en ny verkan, och så vidare i det oändliga. Allt som är direkt tillgängligt för förnimmelse utgör sålunda tillsammans en alltomfattande orsak- och verkan-princip. Detta är som nämnt mysteriets andra grundfacit. Stycke 682, sidan 635. Kärnfält nummer tre ska symbolisera att denna orsak- och verkan-utlösning vid närmare iakttagelse visar sig vara fullständigt logisk. Att det är på detta vis blir till faktum genom alla de företeelser som orubbligt är en produkt av denna logik. Vi behöver bara se på vår egen organism av kött och blod, sidan 636. Måste man inte här konstatera närvaron av en nästan ofattbart hög logik i naturens skaparprocess, som från ett glödande sol- eller eldtillstånd under tidernas lopp har kunnat skapa om materierna till detta mästerverk i kemi, fysik och teknik. Att förneka närvaron av en allt överglänsande logik i denna skapelse är ju detsamma som att påstå att tillvarons fullkomligaste precisionsredskap, redskap med vilka man inte endast kan lukta, smaka, höra, se och känna, utan även kan tänka, i ett sammelsurium av tillfälligheter. Men om tillfälligheterna kan sammanfoga sig på ett så fullkomligt sätt och bli till så fullkomliga redskap för manifestation, skapelse eller upplevelse av livet, att ingen genialisk tänkare eller expert i logik kunde ha skapat dem bättre eller mer ändamålsenliga, Varför kan då inte samma genialiske tänkares eller skapares tillfälliga energiutlösningar också bli uttryck för en sådan logisk fullkomlighet och precision? Är det inte ett faktum att vi i allt som vi företar oss måste använda det mest hårfina logiska tänkande för att uppnå ett motsvarande logiskt eller fullkomligt resultat? Varför är denna logiska förmåga nödvändig inom vårt eget skapande om den är helt överflödig i själva naturens skapande? Hur kan det komma sig att naturens ocean av tillfälligheter resulterar i genial, logisk eller hundraprocentigt ändamålsenlig skapelse när vår egen utlösning av tillfälligheter bara kan resultera i kaos? Varför kan naturen prestera den genialitet i skapelse eller alstring som vi andra bara kan uppnå i kraft av genialisk, logisk tankeförmåga eller intellektuell begåvning? Kan det vara värdigt en utvecklad vetenskapsman eller forskare att tro att det verkligen är på det sättet? Nej, därtill är logiken i livets egen skapelse en alltför överlägsen eller behärskande faktor. Varje levande väsens framträdande, dess andning, dess matsmältning, ja, kort sagt, alla dess normala organiska funktioner skulle ju vara absolut omöjliga utan denna gudomliga företeelse. När därtill kommer hela den övriga oceanen av fullkomliga skapelseresultat, mineraliska, vegetabiliska och animaliska, kan det inte vara svårt att se hur orubbligt detta livsmysteriets tredje grundfacit är. Att detta på symbolen betecknas med ett kors beror på, som vi senare ska återkomma till, att korset är ett uttryck för det fullkomliga förnimmandet i vilket väsendet inte endast ser mått- och viktfacit utan även ser tingen eller rörelserna som livsyttringsfacit. Stycket 683, sidan 636. Men är sålunda hela naturens framträdande så oryggligt avslöja logik, blir det också till faktum att alla företeelser i naturen är uttryck för en plan eller planer. Men planer kan ju bara existera som identiska med idéer, och dessa i sin tur bara som identiska med tankekombinationer. Men då tankekombinationer åter ovillkorligen är detsamma som medvetande, är sålunda alla naturens processer och företeelser identiska med medvetande. Sidan 637. Detta är livsmysteriets fjärde grundfacit. När vi på symbolens fjärde stjärnfält ser något av vårt eget solsystem, ska detta symbolisera att solsystemet ger uttryck åt en idé, en levande organisk funktion vars rörelsearter lika lite kan existera utan att vara uttryck för liv eller medvetande som våra egna organismers rörelsearter eller funktioner kan det. Med andra ord, naturens manifestationer och våra egna manifestationer är av samma art. Det kan endast existera som uttryck för liv, vilja och upplevelse. Vid en sann och riktig iakttagelse finner man inte ett enda bevis för att naturens energiutlösningar skulle vara mindre logiska än våra egna. Tvärtom kan det i en mängd fall vara svårt för den sökande forskaren att hålla sig på nivå med naturens väldiga logiska fullkomlighet. Och vad är det för resten han söker? Är det inte naturens egna skaparmetoder och syften som man i form av moral och idealism försöker använda som modell vid uppbyggandet av sin egen utveckling i intellektualitet eller intelligens och känslomässigt kunnande? Vad är skolor, universitet och andra läroanstalter baserade på, om inte på erfarenheterna från naturens plan och ändamålsenlighet? Är inte allt uppnående av intellektualitet eller framskriden utveckling just baserat på en skärpning av intelligensen och känslan. Vad vore det för mening med denna skärpning om all tillfällig eller slumpartad utlösning av energi kunde frambringa samma resultat? Nej, detta faktum att logik och planmässighet i alla manifestationers orubbliga grundval möter den utvecklade forskaren i allt han företar sig. Och därigenom blir det till en levande verklighet att allt i tillvaron är medvetenhetsmässiga funktioner, såväl utanför hans egen organism och det område där hans egen vilja bestämmer, som inom denna organism och detta område. Stycke 684, sidan 637. När sålunda allt är logiskt och därför uttryck för tanke och medvetande, blir detta i sig självt bevis för att allt är uttryck för ett tänkande något. Bakom alla företeelser eller former av rörelse, såväl utanför som inom våra egna organismer, måste det alltså, direkt eller indirekt, existera ett tänkande och viljeutlösande något, som i förbindelse med företeelserna eller rörelserna visar sig uttrycka medvetandet eller livet. Detta tänkande någots tillkännagivande genom sin organism och övriga manifestationer är det som vi benämner ett levande väsen. Detta väsen är således livsmysteriets femte grundfacit och betecknas i det femte stjärnfältet med livets boks huvudsymbol, vilken som bekant utgör en kombination av de tre figurerna, triangeln, solen och stjärnkorset. Dessa tre figurer ska symbolisera jaget, organismen och manifestationen, vilka tre realiteter tillsammans ju utgör det levande väsendets orubbliga identitet.